Är skillnaden på skuld och skam, alltså är skuld typ jag gjorde ett misstag och skam är typ...
Men jag tror att det faktiskt står, finns i regelbok, alltså inpräntat i lagboken, att om en brottsling visar genuin ånger så kan det bli lägre straff och så.
Kan en domare gå på känslor istället för logik och rationalitet?
De ska ju inte göra det. Men det kan ju vara så att om det står väger i en dom, alltså det är typ många...
Jag känner inte skam.
Är det inte som att om man hade gjort droghandel lagligt också så hade det varit bra?
Jo, vissa droger tycker jag skulle vara legal.
Vilka tänker
men alltså,
du på?
Paolo.
Ja, på tal om skam och ja, skuld och sånt där.
Han blev ju jäkla, han blev paria bara för att han gick till en prostituerad.
Paria är när man...
är utstött.
Ja.
Det är inte okej att sälja sin kropp. Man får inte köpa någons kropp. Man får köpa folks tid när man anställer dem.
Att det är samma sak menar du?
Nej, det är inte samma sak. Men tänk att du köper nästan en tredjedel av en människas liv i tid.
Ja.
En arbetsgivare. Men att köpa någons kropp, det går inte.
Att det blir... Du menar att... Jag tolkar det som att du menar att det blir dubbelmoral. Liksom.
Ja, för att jag menar att anställa någon och låta den jobba för en. Inte det är lite slaveri också. Observerat en grej när man har en klass för första gången. Och sagt om de är första året på ett ställe, de börjar ettan i gymnasiet eller de börjar sjuan på högstadiet. De är så otroligt fokuserade och så de har sitt som tända ljus och typ de antecknar jättemycket och de tar alltid superseriöst och de frågar om massa grejer. Aha. Sen när det har gått en och en halv månad då allt sånt bara då är de mer avslappnade och de har det inte så allvarligt ännu. Men det är ändå så intressant för att det kan vara svårt att missa sånt i början. Man kanske inte tänker så mycket på det.
Du menar att i början så är de...
Jag har jättemycket respekt för situationen och tar allting jätteallvarligt och de är så här, jättefokuserade på allt man säger.
Ah,
sen
okay.
Så är smek några månader slut ganska fort.
Ja just det, vi åkte väl förbi din gamla skola här?
Ja, det gjorde vi.
Det var... hur kändes det att jobba? Alltså... Och vara där?
Ja, det var väl en givande tid och så. Men jag tänker också så här att jag typ är ju där för att lära eleverna och ge dem någonting. Och även att jag själv får ut någonting av oss och pengarna. Men jag tror det är många som går i den fällan att de liksom tror att arbetsgivaren är deras vän. Eller liksom...
Att man tror liksom att det är någon polare men ja. Jobb är inte samma sak liksom. Skuld, är det vad man har gjort för någonting? Det finns ju någon som säger att skuld...
Ja, det kan man väl säga, för att en nyfödd har ju ingen skuld. Det finns väl inte så många länder man kan föda sin skuld, va? Det känns ju inte så moraliskt.
Indien kanske man föds in i skuld. De har ju liksom kastsystem. Men typ slavar var ju lite så också, typ i USA på 1850-talet eller
ja,
så.
Ja, just det. Om man föddes som barn till slavar, då blev man automatiskt
då blev man ju
slav.
Men det finns inga kolonialländer kvar, va?
Jag vet inte, är det inte några i Mellanöstern som fortfarande
ja,
har lite
sådär? Ja, där kanske det finns. Men som du säger, ett barn kan ju aldrig vara i skuld.
Eller? Nej, man tycker inte det.
Det finns ju någon som säger att skuld är vad man gör. Och sen finns det någonting med att skam har med självvärdet att göra.
Ja, jo, det kan det ju vara.
Alltså, jag har ju en grej när mina föräldrar, när farsan säger något till mig så här... Att han blir arg typ. Då kan jag känna skuld. Och så gör jag som han säger. Eller om jag säger emot honom så blir det bråk. Mm. Då är det alltid jag som går dit och ber om ursäkt. Mm. Nästan alltid. Och det är ju en skuldgrej, tror jag. För vissa är så här, de skiter i det liksom. Jag vet inte om det är så hälsosamt, men det är ju en skuldgrej, tror jag.
Imagine in my mind what you imagine about me. Alltså så här, ja. Typ att man tror att den andra tänker saker om en. Kan man ha skam, alltså kan det vara hjärnspöken?
Ja, egentligen är väl nästan all skam inbillad, för att om du gör någonting som är ett brott och som de flesta anser fel, och kanske det är bra att du känner skam i för sig, men den mesta skammen är ju självskapad.
Då kan man fråga det, alltså kanske inte på det sättet, men man kan fråga, är det så här typ? Och då visar det sig ofta att det inte är så.
Ja, de flesta gånger när man tror att folk tycker saker om en så gör de ju inte det.
Är det någon som tycker illa om en egentligen?
Jag är ganska säker på att jag har haft elever som har tyckt illa om mig. Inte många, och de har varit procentuellt sett ganska liten del, men...
Hur vet du att de inte har tyckt om dig?
Nej, man får liksom den känslan, och ibland kan det vara så att om man ska hjälpa dem med någon matteuppgift, man vet till och med att de behöver hjälp, för de frågar andra så säger de nej, och ibland kan de till och med lämna rummet. Och så.
Ja, så lämna rummet till och med?
Ja, dela och svarar inte, och det är så som att de blir som de fryser till på något sätt. Det är som att de beter sig onaturligt.
Det är ju någon som säger att om man vill få en person att känna sig obekväm, då ska man vara tyst bara.
Okej. Okay. Beror på sammanhang om den personen har någon...
Det låter hemskt.
Hemskt att vara tyst.
Ja, men det gör ju det. Typ så här, ignorera. Det är ju typ det värsta man kan... Ja, det är tufft.
Jag har en silent treatment eller något sånt där.
Ja, just.
Kan man känna skam fast man inte har gjort något fel liksom?
Ja, alltså det beror också vad som definieras som fel, men alltså du kan ju känna i vissa religioner kan det ju vara skam för att du blir ihop med fel person, förälskar dig fel person, och då är det väl inte fel att bli det, men du kanske känner skam inför familj och så vidare.
Vi fick ju en kommentar på jobbet om att vi skulle fälla ner toalocket när vi kissade.
Jaså.
Eller efter att vi kissade skulle vi fälla ner det för damerna.
Jaha, ja.
Och det gör ju jag alltid, men jag tycker inte det är något fel att inte göra det liksom.
Jag brukar typ skölja av håret på morgonen typ bara för att liksom, det känns fräschare och så.
Ja. Ja, just det, håret. Ja.
Så. Inte just nu kanske, men och då typ tar jag inte av med t-shirten när jag gör det. Så att när jag sköljer av huvudet med typ duschen, då rinner det faktiskt nästan ingen vatten på t-shirten. Paolo.
Ja, på tal om skam och skuld och sånt där.
Han blev ju jäkla, han blev paria bara för att han gick till en prostituerad.
Paria är när man...
är utstött. Det är rätt sjukt. Det är inte okej att sälja sin kropp. Man får inte köpa någons kropp. Man får köpa folks tid när man anställer dem.
Att det är samma sak menar du?
Nej, det är inte samma sak. Men tänk att du köper nästan en tredjedel av en människas liv i tid. En arbetsgivare. Men att köpa någons kropp, det går inte.
Att det blir, du menar, jag tolkar det som att du menar att det blir dubbelmoral. Liksom.
Ja, för att jag menar att anställa någon och låta den jobba för en, inte det är lite slaveri också.
Jo, jag tycker inte att det är något fel med prostitution.
Staten kan väl se till så att det inte blir så stor utnyttjning.
Det är inte bra om det är kontrollerat alltså.
Jo, jag tycker det. Det ska inte vara någon så här sjuka
utnyttjning. Om det inte är... Är det inte som att om man hade gjort droghandel lagligt också så hade det varit bra?
Jo, vissa droger tycker jag skulle vara legal.
Vilka tänker
men alltså, du på? Om du har en prostitution tycker jag det ska vara en klar åldersgräns. Det ska vara liksom... Man ska försöka säkerställa att det är svenska medborgare som säljer, för då blir det minst så här människohandel. Man får bara ha anställda som är svenska medborgare. Det ska vara... Man kan köra drogtester på typ de som är prostituerade så att de inte är sådana här som är utsatt i narkotika.
Jaha.
Kontroll. Åldersgräns kan ta åldersgräns 20.
När en kändis dör så blir det jätteuppmärksammat.
Jo.
Och samma sak med den här Paolo.
Jo.
Det blir också jätteuppmärksammat. Är det något med kändisar typ? Eller jaha, någon fixering? För det händer ju sexköp hela tiden, men de får man ju inte höra talas om.
Att de vill ha en hackkyckling liksom bara.
Ja.
Jo, det kan det ju vara.
Det är ju det är ett konstigt fenomen att han blir så uppmärksammad, just han.
Jo.
Alltså, jag menar, det är ju samma sak. Det dör ju barn i vilken världsdel som helst hela tiden. Men ändå är det liksom typ nu en kändis går bort.
När man blir haffad sådär som Paolo Roberto, så var det ju en kille, Dermot Clemming eller vad han heter, de typ jagar, han typ har ju flytt till England. De typ jagar ju efter honom, typ han är internationellt efter, men det är ju andra länder, det är ju inget brott, så att han har typ flytt och gömmer sig och så typ jagar de efter honom. Vad de borde göra när de åker dit är att inte pula, inte ångras, inte vika ner sig. De står för det, så att jag tycker att det här borde vara lagligt.
Som Martin Timell, han blev ju också paria.
Hashtag Martin Timell.
Men Lasse Kronér kom undan. Ja. Så det är ju också konstigt.
Det är lite skumt alltså.
Vad gör Lasse Kronér nu? Och kommer han undan? Jag vet inte om det är skam, men jag kan känna skam att jag inte har skaffat några unga faktiskt. Jag har typ, på min farsas sida har jag 3 kusiner. Alla skaffat unga.
Hur gamla är de ungefär?
De är ungefär som jag. Alltså mina kusiner. Nej, en unge jävlas med en andra unge. Vad gör man liksom?
Fanns en kille som hette... Jag pluggade på universitetet i Luleå. Det var en som hette Kitty Pung. Eller Kitty Pum. Jag var inne i den här gruppen. Jag skulle bli med fastighetsmäklare. Och jag kunde inte komma in på programmet. För jag hade inte matten. Då sökte jag såna här frikurser på universitetet. Och skulle pussla ihop en mäklar. Ja, men examen eller vad det nu kallas. Och då, vad heter det nu? Då kommer jag ihåg när jag typ startade en grupp och så var det den här Kitty Pum eller något, i den där gruppen. En kines någonting. Och
Kitty Pung.
Kitty Pung. Och jag tror jag skrev det också, kalla skojar med han. Och då startade jag en grupp, då var vi kanske 4-5 pers. Då raderade han den gruppen, så startade han en ny grupp bara för att typ alfa ut med eller någonting. Då tänkte jag, ja, och sen så skulle vi ha redovisning typ och så. Och då kände jag att fan, jag har inte hemma i den här världen. Jag kände mig låst i den här akademiska världen. Så då typ bröt jag ihop. Alltså bröt ihop fullständigt. Jag satt hemma med morgonrock typ och böla. Typ, jag tror farsan kom förbi eller något sånt där.
Men det var något... att de gillar inte att du kallar honom för Pung?
Ja, det kan ju vara något sånt.
Ja, det är inte sådär omklädningsrum. Jag hade nog inte heller klarat det, för jag typ... Jag var med när jag växte upp på lågst och mellan, så att du hånade alla varandra. Du vet, Carolina Klyft. Om du vet vem det är.
Jo, det är en bild på henne i hissen faktiskt.
Ja, hon gick i min klass ett år. Hon har efterhand berättat om hur mobbad hon blev. Men det hon inte berättat var att alla hånade varandra i min klass. Alla hade fula namn för varandra. Jag blev retad för mina öron. Och hon blev retad för att typ var så smart. En speta och sticka. Alla hånade varandra. En kille var från Ungern. Vi kallade honom för Ungspank. Folk var smurfar. Folk var fläskberg. En tjej vi kallar för köttbulle. En tjej blev så knäckt som typ nästan tog livet av sig. Hon vi kallar för en liten tjock köttbulle. Alla hånade varandra. Och då har hon fått, Carolina Klyft har fått det att hon var så utsatt. Men alla var utsatt.
Tog hon åt sig då eller?
Ja, hon tog åt sig som fan.
Jasså.
Så vad jag menar är att även om det kanske inte alltid är bra, du vet, vissa kanske blir ledsna, så är det ändå rätt skönt när alla hånar alla. Det är som att man tar sig inte själv så allvar.
Säger de inte någonting om att easily offended people typ blir såna här, eller att det är några röda flaggor med folk som lätt blir tar åt sig.
Ja, det är jobbigt att vara i ett förhållande med sån.
Känner ni skam när man går på systemet?
Nej, däremot kan jag känna mig lite orolig att om jag har varit på samma system för ofta, så att de i kassan börjar känna igen och kanske plötsligt börjar de tänka kanske den här killen har varit lite väl mycket och vi kanske skulle börja ha ett öga på. Så jag känner inte skam, för att jag tycker det är sjukt att vi har ett system. Jag tycker man borde köpa alkohol på alla affärer, men...
Typ Ica.
Ja, men däremot så kan jag känna lite orolig att nu har de sett att jag varit inne här och att kanske de börjar fundera över min alkoholbarn.
Jag känner inte skam.
Det känns som att de screenar av en liksom.
Ja, men det är nog bara inbildning. Jag tror de mest kollar på hur gammal man kan vara ungefär, var så att de ska ta lägg. För du vet att de kan ju åka dit om de inte tar lägget på någon. Det kan ju vara en kontrollant, och då kan de ju typ blåa jobbet.
Att de måste liksom tänka på sig själv.
Jag kommer ihåg första gången jag kom hem och skulle jag dölja att jag hade druckit. Jag kände skam över att jag var typ ond.
Kände du liksom, tänkte du typ på hur du betedde dig och sånt där?
Ja, jag tänkte, vad ska de tycka? Då känner man väl alltid så här, man känner att ens föräldrar, vad ska de tycka om mig nu när jag har druckit?
Aha, vad tyckte de då? Nej, det vet du
inte.
Nej,
de fick aldrig reda på det för att jag dolde det rätt.
Ja, en annan skam, fast det är väl lite tokigt att ta som skam, men det är ju det här.
Order in the court.
Sen höll jag en föreläsning om gamla matematiker och tog upp en massa kontroversiell faktor som jag hittat på internets mörkaste hörn. Jag blev inkallad till fakultetens högsta hörn som frågade mig om det brunnit i mitt huvud när jag suttit böjd över min vektorgeometri. Det blev paus för mig resten av termin. All kritik jag fick av honom spelades upp som en låt på repeat i mitt huvud och jag frågasatte mitt eget förstånd. Jag såg i genomsnitt 2 timmar per natt. Till slut var det att ge upp det sjuka samt. Mitt nya jobb, det var att sova på heltid. Bästa beslutet jag någonsin tar. Jag kunde inte få sömntabletter utskrivna. Nej, läkaren vägrade skriva ut. Han var rädd att jag skulle bli beroende. Men säg mig. Vad har man för glädje av att inte vara beroende av en substans om man ligger 6 fot under jord? Så du var självmordsbenägen? Jag har nog alltid varit långt nere på sjöbotten i de djupaste delarna av ett medvetande och alltid den leviatan som kallas självmord funnits. Men nu kom den upp till ytan så alla kunde se det. Jag lyckades dock jaga botten. Kanske har jag ägnat hela mitt liv att hålla bästen nere på botten där den hör hem. Detta var en mer befriande konversation än han haft på evighet. Endast rivaliserade när han varit hos skolsköterskan som liten och blivit övertygad om att han inte som 10-åring oskuld kunde ha HIV. Sommaren hade plågats innan han fick det besked. Sommaren läkte alla så, eller så trodde jag i alla fall. Jag kom tillbaka till hösten och mitt rykte hade blivit befläckat. Nu var jag en kontroversiell figur, inte längre mest känd för mitt undervisningssätt men för mina åsikter. Det slutade med att jag ville få spark. Istället för att säga upp mig så...
GoPro. Aldrig lägga allt i en basket.
Det var en tjej jag tyckte var sjukt snygg. Och så gick jag fram och pratade en kväll och det gick bra. Samtidigt flöt på typ att tänkte jag, nästa gång jag träffar henne ska jag göra ett move. Några veckor senare då såg jag henne igen. Jag hade druckit ganska mycket.
Ja.
Och typ satt hon med 2 tjejer vid ett bord. Förra gången jag snackade på henne så var hon ensam. Typ stod ensam och lyssnade på musik. Och allt flöt på superbra. Tänkte jag, nu ska jag liksom...
Hade du det där fylle-smilet då?
Ja, hade jag säkert.
Och lutade in?
Ja, det gjorde jag säkert. Då satt jag med där med henne och får tjejen och så började jag över ragg.
Det är ju typ, rätt kul.
Och hon svarade lite så där, jag märkte ju ganska fort att det här var inte alls lika bra den här gången. Hade jag raggat på henne typ några minuter. Mm. Och så sa en av hennes vin, du, vi vill faktiskt... Vi vill umgås med varandra. Vi har träffats för länge och vi liksom... Och då typ jag märkte att jag hade blivit dissad av. Det gick inte bra. Jag bara kände, och så var jag onödigt. Jag kände fan en sjunkande känsla.
Ja.
Då bara, men det kan hon väl avgöra själv, så eller något. Jag sa, det kan hon avgöra själv. Men om inte hon...
Den är bra ju.
Men hon är ju satt med sina kompisar. Hon är ju givetvis med sina kompisar. Hon sa, nej men vi vill nog vara själva.
Jo.
Ja, men var själva då, sa jag. Typ, ja, var själva då, sa jag.
Ja.
Och så reste jag mig inte. Jo, men alltså, du kanske skulle gå och sätta dig någon annanstans. Ja, hur ska ni få mig att göra det eller någonting så?
Du gjorde ju rätt grejer.
Ja, men det var ju, jag kunde ju bara gått också. Jag kunde ju bara insett att jag hade förlorat och gått därifrån. Och sen så började jag typ skälla på dem och vara arg. Vad fan är ni för jävla fitt? Ja, med massa ful ord. Jag typ tapp och sen till slut kom en vakt. Typ, sa du. Han kastade inte ut, men han sa du, kanske bäst om du går.
Jag limmade på en tjej på dansgolvet.
Ja.
Och så gick vi till kassorna för att gå hem. Och plötsligt kom gitarristen i bandet som hade spelat och bara plockade tjejen och så gick hon hem med honom.
Jaså.
Och då blev jag jätteledsen och började gråta. Ja. Och så ringde jag upp ett ex. Och så sov jag över, men jag fick ligga på golvet. Den där jävla gitarristen tog det.
Jo.
Det liknar.
Hon var rätt skön ändå, för hon hade typ lite så alternativ stil, va? Lite så här manchesterbyxor. Progg. Nej. Lars Winnerbäck. Alla fördomar. Punk. R&B. Nej. House. Dansband. House. Nej, det sa jag. Rock. Punk. Hårdrock. Blues. Blues. Nej, det är från tid. Inte blues igen. Rhythm and blues. Nej, det är R&B. Rhythm and blues. Janne sa i efterhand så borde du inte känna dig allt för knäckt. För att det var ju ändå gitarristen i band. Vet du vilken liksom penisförlängare det är att vara gitarrist i ett band? Alltså, det är ju samma sak. Du vet, bartender har ju alltid lett mig.
När jag stod i baren, Simon sa att det hände alltid med bartendrar.
Ja.
Och då var det en tjej som sa, den där bartendern ser mycket snyggare ut än dig eller något sånt. Och då sa jag, ja, men han ser snyggare ut än dig också. Och då fick jag en smäll i ansiktet.
Det var en riktigt bra komma, kanske.
Ja, jävlar. Jag försökte ju ta taxikort en gång.
Mm.
Och det kostade ändå 5-6 tusen och går den där kursen. Och så gick jag, till slut tröttnade jag under den där kursen. Så då gick jag på våran lunchrast och typ drack en stor Mariestad. och satt mig. Det hade jag aldrig gjort idag, alltså. Och sen blev det ingenting med det. Typ. Och så har farsan sagt, då gick det med det där taxikortet. Och så sa jag, ja, jag vet inte. Nej, sa han. Och så började han hämna. Men det här är också. Kan en domare gå på känslor istället för logik och rationalitet?
De ska ju inte göra det. Men det kan ju vara så att om det står väger i en dom, alltså det är typ många faktorer som man ska ta hänsyn till som väger åt det ena eller andra hållet, och det är väldigt svårt att avgöra. Det kan det vara så, tror jag. Men de ska ju inte göra det. De ska ju gå rent på fakta. Liksom. En domare ska ju inte tycka synd om en brottsling och ge dem lägre straff.
Och tvärtom då? Att kan de bli för... Ja, men jag... Typ som Thomas Kvick eller någonting och säger, jag gjorde väl det här.
I regel, det finns ju regelverk för att om en brottsling visar ånger som är genuin, så tror jag att det ska ge lägre straff i vissa sammanhang. Det kommer inte ge typ Breivik någon lindring. Men jag menar, en domare får ju inte liksom gå ner i straffskala bara för att de tycker synd om ett offer. Och det hoppas jag inte pågår, men det finns ju mycket så här, du vet, på Flashback sådana här. Ja, men de kvinnliga domarna dömer de brottslingarna så hårt. Jag vet inte. Jaha, ja, just det. Det var min brorsa väldigt intresserad av också. Indie-musik. Det är så här, allt. Sådana här, de har ett så här... De är inte signade för något stort bolag, utan de typ en sån här alternativ. Ja, just det, indie. Ja, han hade ett band ett tag.
Ja.
Med Esbjörn.
Alltså, religion, har de som syfte att använda skam för att hålla gruppen samman och göra det smärtsamt att bli avvisad av typ flocken eller normen?
Ja, och flocken kan ju vara typ ens kyrkan då, eller församlingen.
Ja.
Ja, absolut.
Är skillnaden på skuld och skam, alltså är skuld typ, jag gjorde ett misstag, och skam är typ, jag är ett misstag eller något sånt där?
Intressant. Jaha.
Skammen, är det typ att jag är någonting? Och skuld är typ att jag har fuckat upp, eller? Jag vet inte om det är så. Men är det typ att man är fast i dåtiden? Alltså, är man med skuld och skam, är det typ någonting man ångrar från förr?
Nej, det behöver inte vara. Det kan ju vara det, men det kan ju vara. Man kan känna skam i nuet.
Man kan känna skam i nuet. Det behöver inte ha något med tid att göra.
Nej.
Nej. våldtäktsoffer kan ju uppfatta typ att det är deras fel, typ att de har klätt sig för lätt.
Ja.
Vad är det, vad kallas den psykologin typ?
Det är väl att man försöker hitta någon förklaring till det hemska som händer.
Ja.
Och om man då kan hitta en förklaring till det, då kanske man kan undvika det i framtiden. Jag tror det är någon slags försvarsmekanism. Att man känner att men om jag typ får mig nu gå klädd som i typ en rustning, så kommer inget hända.
Men vad heter det när man har gjort rätt men man tar på sig så här skuld? Ja, offerkofta, men typ att du har att du blivit våldtagen av någon, och så säger man jo, men du vet, det var ju jag som...
Renowned psychologist Carl Jung once said, "Until we are able to make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." That's the value of self-awareness. The more aware we become of our own flaws, struggles, and shortcomings, the better we are at adapting, evolving, and flourishing in life. But introspection can be scary, because it forces us to confront things about ourselves and our past we may not know how to deal with. But as they always say, the first step to overcoming any problem is to acknowledge it. And the same is true for a lot of emotional baggage we still carry with us today. So if you'd like to take that first step, here are some of the most common types of coping mechanisms and how they relate to certain types of traumatic experiences.
There's been a huge decline in mental health around the world, which is why we're so committed to creating more content than we ever have. Thanks for being a part of our journey.
Number one, abuse, exploitation. Have you ever had someone you trusted purposefully hurt, abuse, or take advantage of you? Have you ever been humiliated, cheated on, lied to, or manipulated by someone you once considered a friend or a loved one? For most people who have had and still have unhealed trauma because of this, their coping mechanism is likely to mistrust or always be suspicious of other people and their intentions. Does this sound like you? Number two, abandonment. Whether it was a parent who walked out on you, a romantic partner who ghosted you out of the blue, or growing up in the system and moving around from one family to another, experiences of being abandoned, especially at a young age, can easily leave us with lasting emotional damage. They often erode our sense of self-worth and negatively impact our view of others as well. So if you have a deep-seated fear of abandonment, it's most likely that your coping mechanism is to keep people at an emotional distance and leave before you get left. Number three, emotional deprivation. Similar to the last point, even if the significant people in your life are physically and actually there for you, their emotional neglect and deprivation can be just as traumatizing too. Were they never attentive or affectionate towards you? Did they deprive you of empathy, understanding, and emotional connection? Did you often feel alone and unsupported? Experiences of emotional deprivation often lead to an over-reliance on oneself and inability to ask for help or show weakness to others. Number four, shame, unworthiness. Anyone who's had to deal with a difficult person in their lives knows the psychological and emotional toll it takes to listen to their criticism every day. And when we're constantly made to feel like nothing we do will ever be good enough, it's hard not to internalize their rejection and resort to self-blame. People who have had this particular trauma tend to be timid, overly apologetic, and hypersensitive. They are often prone to perfectionism and overachieving, and are likely to be overly self-critical as well. Number five, dependence, incompetence. Being coddled and overprotected can also tear down self-esteem. When everyone in your life is acting like you can't ever do anything by yourself and exaggerate how much you need them, it can lead to enmeshment and an underdeveloped sense of self. That's why people who are spoiled and entitled also have very fragile egos. Those who've experienced this are most likely to struggle with a lot of self-doubt, hidden insecurity, and easily fall victim to emotionally codependent relationships. Number six, approval or recognition seeking. While it might not seem so traumatic at first glance, an overemphasis on one's status, appearance, or achievement can make us overly approval and recognition seeking, making our sense of self-worth entirely dependent on external rather than internal validation. Thus, those with this kind of emotional trauma often end up people pleasers and pushovers, and tend to struggle with a lack of authenticity in their sense of self and unsatisfying relationships. And number seven,
emotional inhibition. Last, but certainly not the least, people who have been punished or invalidated for their emotions, told things like, "That's nothing to get upset about, just get over it," or, "Why are you even crying? It's not a big deal. You're just a crybaby," often end up emotionally stunted and resort to suppression, avoidance, and denial to deal with their problems, because they were taught early on that expressing one's emotions is inherently negative. They will often just bottle up their feelings and ignore them until they can't anymore. These people are prone to emotional outbursts, anger management problems, and difficulty expressing or communicating their feelings. So, do you...
Ja.
Hade du velat bli ihop med Fritzels dotter? Om du liksom... Jag hade inte velat det. Jag hade typ känt, nej. De där generna vill jag hålla mig på.
Jaha, okej, du tänker så.
Men kanske om jag hade träffat henne, hon hade visat sig vara en helt fantastisk människa, typ. Och jag hade på något sätt...
I've been through a lot of stuff, säger hon, och så flinar hon.
Ja, nej, men alltså, jag tror ju att jag skulle vara väldigt tveksam till att dejta typ Fritzels dotter eller...
Ja.
Men om jag väl hade lärt känna henne genom jobbet eller någonting, eller och, då hade det nog kunnat gå. Men jag hade nog varit lite tveksam till det på första början.
Jo.
Vi fick ju en kommentar på jobbet om att vi skulle fälla ner toalocket när vi kissade.
Jaså.
Eller efter att vi kissade skulle vi fälla ner det för damerna.
Jaha, ja.
Och det gör ju jag alltid, men jag tycker inte det är något fel att inte göra det liksom.